Nödlån, våldsamma protester och ett turistparadis en hårsmån från ekonomisk kollaps. Här är Europapodden Sommar om eurokrisen som hotade hela det ekonomiska samarbetet.
The whole world is afraid of Mr. Haider.
They have been telling us for years Putin would not stop.
Everyone, including myself, is exhausted with Brexit.
Wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das.
Det här är Europapoddens sommarserie, ögonblicken som förändrat Europa. Idag om när Grekland slungades in i djup ekonomisk kris. Jag heter Si Holmgren. Frau Merkel, get out, står det med knubbiga vita bokstäver på ett av plakaten. En ljusårig ung kvinna med vit keps och mörka solglasögon håller upp protesten mot den tyska förbundskanslerns besök i Aten. Demonstranten är bara en av tusentals röster som skriker ut sitt missnöje. Det är oktober 2012 och Greklands folk har tröttnat på åtgärdspaket och nya besparingar. Samtidigt befinner sig landets ekonomi i fritt fall. Och det är oklart om grekerna kommer att kunna vara kvar i eurogruppen. Hela samarbetet skakar. Välkomna till Europapodden, Katja Magnusson, journalist på Ekot och korrespondent i Grekland, delar av krisen. Och Daniel Alling, Sveriges Radios korrespondent i Berlin, som dessutom var korrespondent i New York under finanskrisen. Välkommen också John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Demonstranterna är alltså rasande på Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Varför är de så arga på just henne?
Jag var ju där då, jag minns att folk var så arga så att det hade kommenderats ut tusentals poliser för att man befarade oroligheter. Det var demonstrationsförbud i vissa delar av Aten. Och egentligen var det väl inte Angela Merkel som person som man var så arga på, utan hon var en symbol i det här läget för de otroligt hårda åtstramningar som Grekland gick igenom. Och jag minns att jag mötte en ung kille bland demonstranterna och han sa så här: jag har fått min lön sänkt till 700 euro i månaden. Hur ska jag kunna leva på det? Jag skulle vilja se att Angela Merkel kom hit och levde som en grek i ett år. Och sen kanske hon kunde förstå varför vi var så arga.
Då 2012 så är det faktiskt första gången som Angela Merkel besöker Grekland sedan krisen började på allvar 2009. Så varför är hon egentligen där just då, Daniel?
Ja, Tyskland hade ju katapulterats fram som ledare för den här krisen, eller vad ska man säga, den som skulle lösa det här i kraft av sin stora ekonomi, den största ekonomin i eurozonen. Så blev det så. Och Merkels motto under hela eurokrisen var scheitert der Euro, scheitert Europa. Det vill säga, faller euron så faller Europa, det vill säga det europeiska samarbetet. Och faller ett land ur euron, det vill säga Grekland i det här fallet, så riskerar hela eurosamarbetet att falla. Det måste vi undvika till varje pris. Det var hennes analys. Och för att rädda Grekland då så behövde de nödhjälp. Och, men för att få igenom den här nödhjälpen i den tyska förbundsdagen så behövde Grekland också komma med motprestationer. Annars hade Tyskland och Merkel aldrig fått igenom den här hjälpen till Grekland. Och därför var hon där nu. För att övertyga grekerna om att den här vägen var den rätta, trots att den var hård. För att det handlade om att rädda grekerna inom euron för att så småningom också rädda euron som helhet.
Och där sammanfattar du ganska väl, kan man säga, precis varför den här frågan då var så viktig. Vi kan väl lyssna på henne själv.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich dieser schwere Weg lohnt und Deutschland möchte dabei ein guter Partner und Freund sein.
Hon säger något om att den svåra vägen lönar sig, Daniel. Vad är hennes budskap här?
Ja, det är just det. Och man ska komma ihåg det. Det fanns ju andra debatter då. Hon kallade ju den här vägen för alternativlås. Att det inte fanns något alternativ till hennes väg. Det fanns det ju naturligtvis. Man kunde ju ha liksom gjort skulderna gemensamt, fördelat ut dem över alla euroländer. Men det ville hon inte. Och det hade hon aldrig fått igenom i sitt eget parti. Och heller inte i den tyska förbundsdagen totalt sett. Så det här var vägen som var möjlig för henne att gå politiskt internt. Och det är ju väldigt viktigt att komma ihåg det när man pratar euro. Det är ändå ett antal länder med sina politiska egenheter och politiska församlingar som har väldigt mycket att säga till om här. Så hon var begränsad av det och därför gjorde hon den här analysen att ska euron hålla så måste Grekland vara kvar. Då måste de få hjälp, men då måste de också komma med de här motprestationerna, om än hårda.
John, grekerna har ju hamnat i den här situationen som en följd av den stora finanskrisen som driver över klotet då. Går du att beskriva kort vad det är som har hänt i världsekonomin?
Ja, alltså det började ju i USA med att det visade sig att en massa lån som folk hade tagit för att finansiera sina bostäder inte var hållbara. Och det där ledde ju i sin tur till konkursen för Lehman Brothers och att egentligen finansmarknaderna slutade fungera. Man litade inte på varandra längre. Man trodde inte att det fanns de säkerheter som man tidigare hade trott, och det var för svårt och för krångligt att reda ut det där. Och det där spreds ju. Och när det också då visade sig att Greklands möjlighet att finansiera sina skulder, betala sina skulder, var väldigt oklar. Då slutade ju de privata marknaderna att finansiera den höga konsumtion som man hade haft i Grekland tidigare. Man hade en stor statsskuld, men framför allt hade man byggt upp en stor utlandsskuld. Man helt enkelt importerade väldigt mycket mer än vad man exporterade och lånade till mellanskillnaden. Och 2008 så sa de privata finansiärerna till det här, att, alltså banker och andra, att nu gör vi inte det här längre. Och då hade man då i det läget liksom tagit tag i problemen. Då hade det nog gått lite enklare, men istället så sköt man upp det. Och det skedde på ett sätt som egentligen påminner om det som svenska Riksbanken har gjort på senare tid. Alltså att man trycker pengar och så finansierade man då under några års tid de här underskotten. Men det kom till ett slut.
Katja, du som var på plats, kan du se några fler förklaringar till varför just grekerna drabbades så hårt?
Dels var det ju som John säger att de hade väldigt stora lån, och ska man ju också komma ihåg det är staten som hade lånen, framförallt inte grekiska medborgare, och det var ju till tyska och franska banker. Men sen hade man också ett väldigt stort och dyrt pensionssystem, inte alla, men det fanns de som kunde gå i pension tidigt. Det fanns också en stor offentlig sektor, och det fanns också till exempel korruption inom sjukvården eller andra delar, så att det fanns också andra bidragande orsaker.
Och hur skiljer man ut sig från andra EU-länder? Det fanns lite speciella omständigheter i just Grekland.
Men dels fanns det ju samma saker som fanns i flera sydeuropeiska länder. Men det som också hände sen 2009 var ju att det kom fram och att Grekland sa att man hade redovisat fel när det gällde underskotten. Så helt plötsligt var ju underskotten mycket större än vad man hade trott. Och det bidrog ju till att man då inte hade den tilltron till Grekland, att de helt enkelt skulle kunna betala tillbaka. Men sen det här med siffror var ju också så att det redan långt tidigare var så att det fanns tveksamheter om vissa inredovisade siffror från Grekland.
Men man hade gömt dem, alltså siffrorna. Man hade inte varit helt hederliga.
De hade inte redovisats på det sättet, och sen plötsligt då så sa man att de ser helt annorlunda ut, och då var de väldigt mycket högre än vad man hade förväntat sig.
Jag vill bara tillägga här, när vi ändå är liksom i försnacket här om vad som hände. Jag tror att för att förstå den tyska vägen här, det som John sa är viktigt, det här med Lehman Brothers, att jag var ju där då när banken föll. Den hade ju kunnat räddas av regeringen genom att ge dem fler lån och så rädda banken på det sättet. Men nu valde man att statuera ett exempel. Vi kan, på det här med moral hazard, du sa, om vi hjälper er i alla lägen så kommer ni fortsätta att ta stora risker. Och som jag förstår, Merkel, så påverkade hon mycket av det exemplet. Det vill säga att om man skulle vilja statuera ett exempel med Grekland, att låta dem lämna euron och så är risken för stor att hela systemet faller. Det var liksom lärdomen av Lehman Brothers som inte minst om Merkel hade med sig. Och det kan vara bra att komma ihåg det när man tänker på varför de agerade som de gjorde.
John, hur misskött var då den grekiska ekonomin? Hur mycket behövdes det statueras exempel?
Ja, alltså man hade ju under en längre tid haft stora problem så tillvida att skattesystemet fungerade inte särskilt bra. Och det är inte så lätt att driva in mycket pengar om man nu ska ha en ordentlig offentlig sektor i ett land som har väldigt mycket småföretagare, och det är en ganska stor svart ekonomi. Så det där hade man ju behövt ta itu med, förstås. Men jag skulle ändå säga att det som var liksom det som ledde till krisen var kanske inte egentligen det, utan det var att man, när man kom in i euron, så plötsligt så fick man tillgång till en internationell kapitalmarknad. Räntorna föll från att kanske på 90-talet har varit 25% till komma ner till 4. Och det där utnyttjade man till att skapa ett väldigt stort underskott i utlandsaffärerna. Så att utlandsskulden växte ju väldigt kraftigt under de här åren fram till krisen. Och det hade man behövt liksom hantera. De här utlandsskulden användes egentligen huvudsakligen till privat konsumtion. Inte till att öka investeringarna och liksom göra det möjligt att få en bra tillväxt framöver. Så jag skulle säga att det var mer det här än att ekonomin i för sig då i grunden inte hade så, var så välskött.
Men vi räknar ju upp massor med olika saker här då som missköttes rent ut sagt i Grekland. Ja. Borde det inte ha funnits en massa regelverk att följa? Alltså hur kunde resten av EU inte reagera när det här hände?
Ja, man trodde väl ändå, liksom, det här såg man ju i andra länder också. Spanien hade också ett bytesbalansunderskott, så ett underskott i utlandsaffärerna. Portugal också, även om det var större i Grekland. Men man sa väl att ja, men det här är väl en temporär liksom, effekt av att man kommer in och det kommer att lugna ner sig sen. Men det gjorde inte, det var i alla fall inte tillräckligt snabbt. Och det i kombination då med att den grekiska ekonomin liksom inte var alls konkurrenskraftig, det ledde till det här. Den här typen av scenario har man ju sett i många andra länder också. Det brukar kallas för ett sudden stopp. Att man har underskott i liksom utlandsaffärerna och så plötsligt blir det stopp på den finansieringen. Och vad som då brukar hända, det är att landets valuta faller kraftigt. Och så blir man mer konkurrenskraftig och det är jobbigt i början, men ekonomin kan ändå börja ta fart igen. Det gick ju inte, därför att man var med i euron. Och då var Merkel och andra tvungna liksom att komma upp med något annat sätt. Va? Och man kan väl säga att det funkade inte riktigt.
Daniel, när man pratar om just det här då, att man hade fifflat med siffrorna och att det fanns en utbredd korruption, alltså den typen av problem, hur reagerade man i Tyskland då?
Ja, det fanns ju en stor diskussion också om det överhuvudtaget var rätt. Tyskland var ju med i det beslutet när Grekland släpptes in i euron. Var man verkligen redo för det eller var det redan då liksom friserade siffror som övertygade folk att släppa in euron? Det fanns ju en debatt redan då i Tyskland om Grekland var redo att komma med. Sen ska man också säga att det fanns ju, kanske framförallt finns, eller fanns i alla fall hos den tyska regeringen då, Merkel och finansministern Schäuble, han som sitter i rullstol, han som numera är bortgången. Alltså, de hade ju också en kritik att utöva mot sig själva, mot den förra tyska regeringen, att även de hade liksom slarvat med det här, med de här ändå, reglerna som ändå fanns för euron, hur mycket skulder man fick ta och sådana saker. Så att, ja, det var både en självkritik men också en någon slags insikt om att så här kan vi ju inte ha det i euron, att vi inte sköter det här. Och då kom hela det här tyska, den här tyska traditionen med det som kallas för ordningspolitik i ekonomin tillbaka på något sätt. Det här med att man ska ha en budget i balans och så. Det var väldigt viktigt för den här tyska regeringen. Och det såg man då också som att det ska vara rättesnöret även för euron.
Och grekerna själva kan ju inte ha haft någon information om vad som pågick när man gjorde de här budgetarbetena och så. Hur reagerade de när man började prata om det?
Ja, vi pratade om den grekiska ilskan mot Angela Merkel, men den var ju minst lika stor också mot de egna politikerna och de politiker som hade suttit vid makten och som man tyckte hade fört landet dit. Så att det ska man också komma ihåg, att det fanns en otrolig misstro mot de här politikerna som man då tyckte hade slarvat och sen i förlängningen gjort då att man behövde gå igenom de här otroligt hårda åtstramningarna som ju faktiskt slog allra mest mot enskilda greker egentligen.
Det första av de här stödpaketerna kom till slut i maj 2010 då. Då handlade det om 110 miljarder euro. Och samtidigt då så krävde man budgetåtstramningar med 30 miljarder euro på 3 år. Det är helt jättelika summor, ungefär 300 miljarder svenska kronor. Går det att ens beskriva vad det här betydde för grekerna, Katja?
Det som hände då var ju att många fick sänkt lön, de fick sänkt pension, arbetslösheten blev skyhög, ungdomsarbetslösheten var, mer än hälften av alla unga var arbetslösa, den var så extremt hög så unga man träffade hade ju inget framtidshopp. Tusentals började lämna Grekland, folk emigrerade, de som hade chansen, väldigt många välutbildade lämnade Grekland för att man helt enkelt inte ville vara kvar i det här. Det var ju så desperat att det till och med var en man som sköt sig själv, som gick självmord på Syntagmatorget, som ju då blev centralpunkten för alla de här protesterna som också var mot åtstramningarna, som då är torget framför parlamentet i Aten, där inne fattas besluten, och det var dit demonstranterna nästan alltid gick för att visa sin ilska. Och det var också så, jag menar, Grekland är ett land som har tagit emot väldigt mycket migranter, och de brukade få hjälp på olika hjälporganisationer. Under den här tiden så behövde de istället hjälpa greker som faktiskt inte hade pengar till mat eller husrum, så att det kändes ju in på bara skinnet för många greker, de här åtstramningarna.
Man kan ju jämföra krisen med någonting som till exempel depressionen i USA på 30-talet, som ju, det hände ju för nästan 100 år sedan. Men vi vet ändå alltid att det var förskräckligt, och folk tog livet av sig i USA. Den här nedgången i BNP var större och det tog mycket längre tid. Man har ju faktiskt fortfarande inte kommit tillbaka. Så att i förhållande till hur ekonomin såg ut strax innan krisen, så var det här någonting värre än depressionen. Och det kan vara viktigt att komma ihåg.
Och den akuta krisen varade alltså åtminstone från 2009 till 2015. Det är 6 år. Hur länge höll demonstrationerna på? Hur länge visade det grekiska folket sin ilska, Katja?
Ja, men de pågick ju av och till genom den här perioden, och det blev lite som en egen dramaturgi också, att de här demonstrationerna gick alltid upp mot det här syntagmatorget, möttes ofta av tårgas. Det slutade ibland med sammandramningar mellan polis och demonstranter. Men det var också, tror jag, en sammanhållande faktor för många i Grekland. Ett litet exempel på det, att det var en hund till exempel som alltid sprang i de här demonstrationerna, som kallades för korven, Lokanikos på Grekland, på grekiska. Och den blev berömd, den var till och med nominerad som Times-årets person, för att den sprang alltid i tårgasen och följde demonstranterna och stöttade dem. Och den var en sån här som det spreds jättemycket filmer på sociala medier och på videos, för att den på något sätt gav folk hopp att den sprang där runt. Och jag såg den också springa när man själv stod och grät av tårgas och hostade, för det är ju jättejobbigt med tårgas. Så lyckades den här hunden alltid springa glatt vid sidan och blev som en berömdhet. Så att det fanns ju också små stunder av gemenskap i de här demonstrationerna, som också kunde vara väldigt hårdför och i vissa fall också våldsamma.
Han var ganska stor, eller hur? Och så lite gulfärgad och så blandras fullständigt. Ja. Och så sprang han där och viftade på svansen.
Han sprang där och viftade på svansen och var också omhändertagen av olika grupper då, som deltog i demonstrationerna. Och sen dog han, och då sades det, jag har ju inte sett något veterinärprotokoll för hunden, men det sades att han delvis dog då av effekten av all den här tårgasen som han hade andats in genom att springa med demonstrationerna. Men han var verkligen sån att han syntes ofta där bland demonstranterna. He knows exactly which side he's on. Många stöttade ju de här demonstrationerna och tyckte att det var det sätt man kunde visa sin ilska på. Men sen fanns det såklart också de som hade affärer i närheten eller som tyckte att man förlorade inkomster på de här protesterna och de här demonstrationerna. Men många greker var ju desperata att man på något sätt ville visa att det här var ohållbart. Och även de som stöttade de här hårda åtströmningarna tyckte att det gick för fort. För man ska ju också komma ihåg att det var en väldigt kort tid som man skulle göra otroligt mycket förändringar på. Och vissa ville ju då att man skulle få lite längre tid på sig, åtminstone för att det skulle kunna bli någorlunda lite lindrigare.
Men det gjordes ju mycket. Alltså hade man inte haft... Alltså det var ju en nackdel att vara med i EU i den meningen att man kunde inte devalvera valutan och bli mer konkurrenskraftig. Men hade man inte varit med i EU, då hade man ju inte fått pengar. Och det var ju ändå så att EU hjälpte till att finansiera en konsumtion som var högre än vad man klarade av under ett antal år. Så att, okej, man kan kritisera Tyskland och EU för att de inte gjorde mer, men de gjorde ju en hel del.
Ja, tyskarna gav väl mer stöd till Grekland än något annat land gjorde. Så vad tyckte tyskarna, Daniel, om alla de här pengarna som strömmade till Grekland?
Det var ju en otroligt stor debatt om det, och som jag sa inledningsvis också, man hade inte fått igenom det här, den här hjälpen till Grekland med de här hårda kraven om det inte hade varit så hårda krav. Det hade inte CDU, alltså Merkels parti, köpt helt enkelt, och heller inte socialdemokratiska SPD. Man ska komma ihåg det, ett bra exempel på hur känslig den här frågan var i Tyskland är att Tyskland har ju också haft ett politiskt pris för det här, nämligen som ett direkt resultat av Merkels väg, det vill säga att hjälpa Grekland här, att inte driva linjen att sparka ut Grekland, så bildades partiet AfD, Alternativet för Deutschland. Och namnet kommer direkt av det som jag sa förut. Merkel kallade hennes sätt att rädda euron för alternativlås, det vill säga att det inte fanns något alternativ. De här som bildade AfD, de var också gamla kristdemokrater som tyckte att hon förde helt fel politik, och som sa att det finns visst ett alternativ, det är att vi lämnar euron här i Tyskland, och att, eller att vi sparkar ut Grekland helt enkelt. Så att de politiska effekterna på grund av att det här var väldigt känsligt i Tyskland att hjälpa till så pass mycket, att sätta tyska pengar på spel och så, det är också stort. Alltså det fanns tydliga politiska konsekvenser som vi ser idag. Sen har AfD radikaliserats och blivit mer inriktat på migrationsfrågan och så, men det bildades i grund och botten som en protest mot Merkels eurokrispolitik.
En diskussion som har varit efter det som hände, det var ju att möjligen gick man för långt i kraven på Grekland. Man tvingade ju Grekland då till väldigt drastiska åtgärder. Gick man för långt, John?
Nej, men kanske fel ändå. Jag menar, till exempel så, jag menar, är konsumtionen väldigt mycket högre än vad man producerar, så måste man ju komma till rätta med det. Det går ju inte att fortsätta helt enkelt. Men det som framförallt föll var nog investeringarna. Och man lyckades, och det gjorde ju också liksom till att den långsiktiga konkurrenskraften i den grekiska ekonomin kom inte tillbaks. Och det kan man ju jämföra med Portugal och Spanien som ju också hade kriser, men de var ju tillbaka ganska snabbt igen. Va? Och vad är det som är orsaken till att man inte lyckades där? Ja, jag tror att det är alldeles för enkelt att säga att man ställer för hårda krav. Jag tror man lyckades helt enkelt inte politiskt göra de reformer som krävdes. Och jag menar, det duger ju egentligen inte att ha en folkomröstning huruvida vi ska liksom fortsätta och låna om det inte finns någon som lånar ut, vilket man hade. Så att man lyckades inte komma till rätta med de mera strukturella förändringar som behövdes, och det drabbade vanligt folk.
En stor sak som har debatterats här i efterhand är ju det att trojkan eller euron tillsammans, Tyskland i ledningen där, krävde ju att Grekland skulle sälja av och även offentliga tillgångar och så, hamnar och grejer. Och där kom ju Kina in och köpte en del. Va? Och det har man i efterhand sagt att det kanske inte var så smart med tanke på det geopolitiska läge vi är idag i, det vill säga att man börjar bli mer orolig för Kinas inflytande. Men i Grekland så var det ju egentligen den enda aktören som var beredd att göra det, nämligen att köpa grekiska tillgångar. Så där har ju man ju diskuterat i efterhand att det kanske inte blev så lyckat, men det var ju lätt att säga då.
Men det var ju inte orsaken till att, så att, säga, att det gick så illa med att,
nej,
att Kina
kom in. Nej, men det var en effekt av det som kanske inte var önskad, menar jag, att man har sedan diskuterat i efterhand. En annan sak som ändå är viktigt att lyfta fram här, tycker jag, som vi kanske kommer in på sen, men jag säger det nu för att få det sagt. En viktig sak som gjorde att det hela inte föll, det vill säga att euron inte föll till slut, var ju inte bara de här sparåtgärderna och så, utan det var ju det att Merkel till slut gick med på att ECB, den europeiska centralbanken, fick eller kunde köpa på sig väldigt mycket skulder. Det var ju Tyskland länge emot. Det är ju helt emot den här ordningspolitik som jag nämnde. Och det där har hon fått mycket kritik för också internt. Hennes finansminister där, Schäuble, var ju emot det här, men hon menade på till slut att det var det enda sättet som kunde rädda det hela. Och den grejen är väldigt viktig att ha med sig för att man ska förstå, om man ska förstå att det hela räddades.
Och det har ju gjorts en utvärdering redan 2013 av IMF då. Och då kritiserade man EU-kommissionen framför allt. Och det man undrar är väl som lekman om man kan säga att Greklands stålbad var i onödan på vissa sätt.
Nej, det är ju svårt att säga. Alltså, man måste ju ändå långsiktigt rätta munnen efter matsäcken. Men det är ju helt klart att, så att säga, man fick inte de önskade effekterna på förändringar i den grekiska ekonomin som man kom tillbaka. Så är det ju. Va? I någon mening så kan man säga att den svenska 90-talskrisen hade lite liknande saker. Att vi liberaliserade kreditmarknaderna, det blev lätt för folk att låna och det ledde till en överkonsumtion. Men det ledde ju också fram till en väldigt stor strukturell förändring. Och det kanske berodde det på att vi som svenskar på den tiden upplevde att ja, vi sitter i samma båt och finns ingen annan som kommer att hjälpa oss. Och så att jag tror en del av de här räddningspaketen, det hade inte blivit bättre i varje fall av att göra dem väldigt mycket större. Det tror jag inte.
Och vad sa grekerna själva, Katja, om det här att man försvarade euron till varje pris?
Det fanns ju de som talade om att lämna och tänkte att det skulle varit bättre att egentligen gå tillbaka till drachman för att egentligen låta valutan krascha och att man då hade kunnat komma igen på ett helt annat sätt. Så den diskussionen fanns ju väldigt starkt i Grekland och jag tror att det som även de som tyckte att det här var rättfärdigt och rätt tyckte att det slog fel, för det kanske slog mot fel personer och att det slog mot pensionärer och det slog mot ungdomar och det slog mot människor som egentligen inte hade kanske orsakat krisen och att de strukturella problemen ändå inte löstes. Så det var väl det som greker upplevde som också orättvist och fel, att det på något sätt så hårt slog mot dem själva.
2015 så höll Grekland en folkomröstning som vi pratade om nyss. Om man skulle acceptera ännu ett besparingspaket från Bryssel. Och när svaret blev nej så var landet mycket nära att tvingas att lämna eurosamarbetet.
The situation is really critical and unfortunately we can't exclude this black scenario.
Det här är Europeiska rådets ordförande Donald Tusk som alltså säger att det allra svartaste scenariet som han ser det då inte säkert att det går att undvika. Och i Bryssel så fanns det långt gångna planer på hur man skulle hantera olika scenarier om grekerna lämnade eurosamarbetet eller rent av hela unionen. Det berättade kommissionens dåvarande ordförande Jean-Claude Juncker själv i juli 2015.
The commission is prepared for everything. We have a Brexit scenario. Prepared in detail.
Ja, vi hör allvaret här i Bryssel, de detaljerade planerna. Varför blev det ingen Grexit?
Ja, alltså jag kommer ihåg att jag fick frågan, vad tror du, vad är sannolikheten? Och då sa jag att det är nog 50-50 att Grekland lämnar. Och jag fick också frågan, är det bra för Grekland? Ja, det är nog 50-50 också. Så att det hade definitivt kunnat bli ett utträde. Men det fanns ändå, både i Grekland och utanför Grekland, människor som tyckte att det var viktigt att Grekland var kvar. Men man var ju förstås orolig för att det skulle kunna sprida sig till andra länder.
Men vi hade flera olika länder inom EU som hade problem och ganska stora problem ändå. Italien, Portugal, Spanien, Irland. Hur stor var risken för den här spridningen ändå, som du säger?
Ja, det togs ju upp, men jag tror att det överdrevs. Därför att det fanns ändå betydligt större liksom reformkraft i de andra länderna. Irland kom ju tillbaka med helt fantastiska tillväxtsiffror senare. Så att, ja, men det är klart att finansmarknaderna är alltid lite vad ska man säga?
Och en stor finanskris var det.
Ja, så jag tror att man överdrev riskerna, men givet liksom konsekvenserna av en total kollaps så är det inte så konstigt att man ändå tog riskerna på väldigt stort allvar.
Daniel?
Ja. Jag vill tillbaka bara till den här läran från Lehman Brothers-konkursen. Merkels lära var den, liksom att även om det inte ser så riskabelt ut så vet man inte. Det är för stor osäkerhet. Liksom, vad händer med finansmarknaden om Grekland lämnar? Då börjar man spekulera mot nästa land och mot nästa land och mot nästa land. Och då faller snart euron och då faller EU-samarbetet. Jag tror inte man kan bortse från det. Och hon är ju en försiktig general på många sätt, va? Och var helt enkelt orolig för vilka konsekvenserna skulle vara. Det är okända i konsekvenserna helt enkelt. Var man orolig för, helt enkelt.
Ja, nej, jag håller helt med om det. Jag tror att det var helt avgörande för att man ändå liksom gjorde väldigt mycket vad man kunde för att behålla Grekland kvar. Och jag har stor förståelse för det, därför att det här var ju oprövat, liksom oprövat, man visste inte riktigt. Men jag tror inte att man hade fått den här contagion, men det är lätt att säga nu.
Ja.
Har man lärt sig något då, Daniel, på den här krisen och det som Angela Merkel fick utstå?
Det vet jag inte riktigt. Alltså, eurons problem finns ju kvar i det vi har varit inne på. Det går inte att jämföra med dollarn eller kronan på det sättet. Det finns en gemensam valuta, ja, men det finns ingen gemensam skattebas till exempel. Och det finns egentligen ingen gemensam politik kring det heller, utan det är 19 länder som samarbetar. Den problematiken finns ju kvar tills nästa kris kommer. Men det som ändå gjordes under eurokrisen, det var ju att man gjorde en del åtgärder som har stärkt euron. Man har de här olika fonderna som kan hjälpa till om det blir kris igen. Men i grund och botten så finns ju samma problem kvar, nämligen att det är en valuta utan en gemensam skattebas. Och det är ju en grundläggande problematik som man kanske kommer tillbaka till någon gång.
Och om man tittar på de här skakiga relationerna mellan Grekland och Tyskland som de var en gång, hur är det med dem idag, Daniel?
Ja, jag pratade med en grekisk kollega här faktiskt inför samtalet, och han menar väl på att de är inte helt hela igen eller bra igen, men de är bra mycket bättre än vad de var då. Tyskarna älskar ju att semestra i Grekland och fortsätter att göra det. Så att det är bättre, men det är inte helt läkt igen. De här lånen som skrevs på enormt långa löptider och till bra villkor, så det har ändå gjort det hela drägligt kanske för grekerna då, men det är ändå historiens ironi att vi nu har omvända förhållanden. Kriser kommer och kriser går, och kriser har olika orsaker. Nu är det Tyskland som har lägst tillväxt i euroområdet och ses som det stora problemlandet, och Grekland har bland de bästa tillväxtsiffrorna. Det är lite olika skäl till den här utvecklingen vad vi hade under eurokrisen, men det är ändå värt att nämna det, att det kan gå snabbt att hamna på toppen eller på botten liksom av utvecklingen.
Jag tänkte just på det med turisten, att det är nog många också här i Sverige som åker på en semester i Grekland, och det är ju en av de saker som också verkligen har hjälpt Grekland och som gör faktiskt att tillväxten är mycket, den snabb takt nu i Grekland och i flera av de här länderna i södra Europa som tidigare pekades ut som problembarn. Sen finns det ju vissa saker där Grekland fortfarande inte har kommit igen. Men jag tror också att ganska många tyskar, precis som Daniel sa, gärna tar en charter eller en semester i Grekland.
Hur skulle du beskriva läget för Grekland idag, John?
Ja, alltså det har ju varit en väldigt lång period med låg tillväxt. Och en del liksom grundläggande problem med ekonomin, att den liksom största exportsektorn är shipping, det håller nog inte i längden. Det är det också i Danmark, men de har ju en massa annan konkurrenskraftig exportindustri. Det här behöver man ta itu med. Det är klart att turism är en sån sektor, men jag tror inte att det räcker. Och kanske är det på väg åt rätt håll, men inte jättesnabbt skulle jag säga.
Och tror du att EU har blivit klokare av den här resan som grekerna gjorde?
Ja, alltså man har ju förstås insett att de här liksom traditionella IMF-recepten, de funkar alltid, trodde man. Men det gjorde de ju inte. Och det är klart någonting som man tar med sig inför framtiden, att man får vara lite mer ödmjuk i när det gäller vad man kan få ett land att göra.
Sen tänker jag också på, vi har ju inte pratat om alla de som faktiskt lånade ut pengar till Grekland också, för det krävs ju alltid två sidor på något sätt, både att Grekland lånade men också att någon var villig att låna ut. Och där kanske man ändå också borde ha lärt sig någonting av hur man ser på när man lånar ut och i vilka lägen.
Och vad säger du då, Katja, om hur grekerna mår idag? Hur är situationen? Hur mycket är man medveten om den gamla krisen?
Jag tror att de här åren kommer alla komma ihåg som det som man faktiskt bara kallade då det för krisen. Att det var en kris. Att det var en kris som slog på så många nivåer för greker. Sen är det ju inte akut på samma sätt nu. Men jag tror att det är en period i Greklands historia som är svår att glömma för de flesta som levde mitt i den.
Där får vi sluta för idag. Tack Katja Magnusson, journalist på Ekot och korrespondent i Grekland under delar av krisen. Tack också Daniel Alling, Sveriges Radios korrespondent i Berlin. Tack också John Hassler, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Producent var Linda Akten, tekniker var Stina Fagerberg. Jag heter Si Holmgren. Och nästa vecka handlar det om när EUs näst största ekonomi bestämde sig för att lämna unionen. Varmt välkomna och lyssna då.